nåd till er och frid från honom som är och som var och som skall vara. Ifrån Jesus Kristus som älskar oss och som har frälst oss ifrån våra ifrån våra synder med sitt blod, till honom all ära och all kraft i alltid och i evighet. Låt oss stilla oss i gemensam tack och bön. Helige, rättfärdige Gud, käre himmelske Fader, vi tackar dig för att du har låtit oss samlas till Pyhäjoki på sommarmöte. Tack för allt som du har skapat, allt som vi ser. Och vi tackar dig för sommarens skönhet och naturens under, för vårt fosterland och dess självständighet. Tack för den godhet som du har lett vårt folk med genom många prövningar ända till denna dag. Tack för våra hem. Välsigna och bevara det så att det inbördes kan visa inbördes respekt, kärlek och trygghet, och få vara så att det får råda där. Välsigna våra vandringsvänner och var och en av våra nästa här på sommarmötet och överallt där de lyssnar till detta möte. Låt oss komma ihåg dem som har bett om våra förböner. Likaså dem som vi har lovat att komma ihåg i våra böner. Lär oss att lita på dig, himmelske Fader, och sätta vår tillit till din hjälp i vårt livs alla skeden och situationer. Gud, vår Fader, förhärliga din son Jesus Kristus och ditt rikes rikedomar till vår tros styrka och vederkvickelse. Öppna genom din ande, ditt ord, så att din församling blir uppbyggd och välsignad. Sök, guida sökande vänner till ditt rike, till din nåds delaktighet. Sök vilsegångna, vederkvicka och stärk det trötta. Uppmuntra med ditt heliga evangelium varje ordets åhörare till att tro här på mötesfältet, in till radio och internet, och att leva som dina barn i din nådeomsorg. Vi ber, ge din välsignelse till detta sommarmöte, och vi ber så som din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Till inledning för min hälsning läser jag ur Apostlagärningarnas kapitel 24, verserna 14 till och med 16. Paulus svarade: men jag erkänner att jag följer vägen som de kallar för en sekt, och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud, samtidigt som jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Jag hyser samma hopp som dessa mina anklagare, att Gud ska låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp för de döda. Därför strävar jag också efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud och människor. Ärade herr biskop, värderade inbjudna gäster, bästa mötesgäster, nära och fjärran, kära bröder och systrar. I midsommaren, det är min trevliga uppgift att för Finlands Frisförenings centralorganisations styrelse hälsa er alla varmt välkomna hit till Pyhäjoki för att lyssna på evangeliets glädjebudskap. Jag ger er ett stort glädjebudskap. Det är detta som är sommarmötes löfte i mottot, mötesmottot. Julnattens ängels budskap till denna stund. Detta möte som vi nu har samlats till har förutsatt långvarig förberedelse. Detta sommarmötes egentliga ansvarsbärare är Oulainens fridsförening tillsammans med 13 andra närområdes fridsföreningar. Jag tackar varmt dessa föreningar och det folk för det stora arbete som ni under årens lopp har gjort i arrangemangen för detta sommarmöte. Likaså vill jag tacka alla samarbets- och myndighetspartners samt andra som här i Upperis bys folk och alla andra som under årens lopp har genomfört arbete och verkat så att vi får stilla oss inför Guds ord här på Upperis åkrar. Sommarmötet är SRKs liv och verksamhet ett trefaldigt jubileummöte. Finlands Frihetsföreningars centralorganisations grundläggande skedde igår för 100 år sedan. Centralföreningens föregångare, missionsfunktionens huvudfunktionsårsmöte i Oulainen, bestämde man enhälligt att grunda en allmän fridsförening. 2 år senare fick föreningen namnet Finlands Frihetsföreningars centralförening. I vårt land fanns då lokala fridsföreningar och då fick de ett gemenskapsband. En sådan här central organisation behövdes uppenbart och det behovet hade synts länge. I sitt arbete och stöd för lokala fridsföreningar har SRK från dess grundande varit framförallt ett tjänsteorgan, ett serviceorgan, enligt sitt syfte att förverkliga evangeliearbetet. Högtidstemat är speciellt framme på lördag i SRKs årsmöte när finanschef Ari-Pekka Palola håller ett föredrag om SRKs grundande för 100 år sedan. Jubileumsåret är också för SRK ett jubileumsår därför att tidningen Päivämies grundades för 60 år sedan. Tidningen grundades i SRKs årsmöte på Tammerfors sommarmöte den 30 juni 1954. Och tidningen kommer fortfarande. Det är ett väntat fikon, färskt fikonlöv, fikonträdslöv, om man ska använda ett gammalt, ofta använd, en gammal ofta använd metafor. På grund av jubileumsåret så hålls Päivämies tidningen 60-årsjubileumsfest och jubileumsseminarium i september i Uleåborg. Vårt tredje jubileumstema är att det har gått 30 år, tionden sedan vår centralförenings första årsbok släpptes. Denna årsbok från 1984 fick namnet I världen men inte från världen. Bokens titel visade att de kristna lever i en föränderlig värld där man hela tiden möter sådant som finns nära vårt trosliv och evangeliearbetet. Aktuella frågor och teman om gammellästerlistisk kristendomsförkunnelse och lära. Aktuella frågor och teman är enligt den gammalestadenistiska kristendomen sed. Så undersöker man detta med Guds ords ljus. I samband med min hälsning så har jag fått uppdrag att släppa det här årets årsbok vars namn är Det kristnas frihet. Och det är alltså 2014 års årsbok. Boken är redigerad av John Hintikka och Ari-Pekka Palola och i verket finns 41 författare. Jag tackar dem alla för SRKs förvaltningssida för ett värdefullt författararbete. Jag släpper nu detta verk. Verkets artiklar vill ge en rik och mångsidig bild av vad den kristnas frihet innebär och vad det inte innebär. Boken indelas i fyra delar, vars första är Frihet i Kristus och behandlar den kristnas frihet som grundas på Kristi frälsningsverk. Han har genom sitt lidande och sin död förlöst oss fria ifrån synden och döden och Guds motståndares makt samt lagens och människors träldomsok. Det innebär att jag ska vara hans egen och leva i hans rike. Så som Martin Luther säger om förlossningens syfte. I den andra delen undersöks den kristnas frihets innehåll och gränser. Den kristnas frihet ger inte rätt att leva i synd. Hon ska inte leva för sig själv utan för Kristus och sin nästa. För Kristus i tro och för sin nästa i kärlek. Enligt Martin Luther. I den tredje delen behandlar artiklarna ämnet temat frihet och ansvar på olika livsområden. Vi ansvarar inför Gud för vad vi gör och för vad vi inte gör. I den sista fjärdedelen är temat samhällelig frihet. Och där behandlas den kristnas frihet och kristendomens arbetes skärningspunkter mot det omgivande samhället. Tacksamhet visar vi i verket och även här idag, att var och en får tro fritt och leva enligt sin tro under lagens skydd. Enligt vår grundlag har varje människa trons och samvetets frihet. Kära vänner, trons frihet är ingen självklarhet i vår tid. I vårt land verkar tanken växa enligt vilken religionen är en privatsak. Det får man bekänna och agera ut i ensamhet och i tysthet eller tillsammans med sådana som bekänner likadan tro i kyrkor, inne i kyrkor eller liknande byggnader. Det är klart att den kristna trons bekännelse och förkunnelsefrihet smalnar av som en följd av detta tankesätt. Aposteln Paulus förkunnelses frihet och på samma gång Kristi evangeliums förkunnelsefrihet hade blivit prövad i Jerusalem enligt mina inledningsord. Aposteln var fasttagen och han hade svarat för sin tro och sin gärning inför stora rådet. Nu hade han hamnat inför landshövding Felix. Apostelns åklagare var judarnas stora råd och dess medhjälpare i rättegången, advokat Tertullus. Denna ställde tre anklagelser mot Paulus. Han har för det första fått till stånd oro överallt bland judar. Denna man var lika fördärvlig såsom pesten, så som vår tids kyrkobibel sa, eller vår tids bibel säger. Han hade för andra, han var en farlig ledare för en nasareisk sekt. Och för det tredje så hade han försökt att skymfa helgedomen, alltså förorena Jerusalems tempel. I sitt försvarstal nekar Paulus till anklagelserna. Han hade kommit till Jerusalem som pilgrim för att be och inte som en politisk bråkstake. Under 12 dagar hade han inte fått till något upplopp. I själva verket var den livsrörelse som Paulus kallar för väg inte någon politisk rörelse och i den meningen någon farlig för samhällsfriden. Tvärtom, under den tiden skrev aposteln till de kristna i Rom ett brev där han bekände överheten vara Guds tjänare för ditt bästa. Den må äras som äras bör, undervisade Paulus. I sista hand försvarade han inte sig själv här i sitt välbekanta tal, sig själv, utan evangeliet. Han berättar vad han har hittat i sitt liv. Han har hittat Kristi evangelium, Guds rikes goda budskap. Han öppnar upp det i rättegången, för de som är i rättegången, vad som har blivit viktigt för honom i sin tro och i sin känt för fädernas Gud. Paulus försvarstal är egentligen den anklagade mannens trosbekännelse, en ödmjuk trosbekännelse där han inte liksom bröstar upp sig, men han ödmjukar sig heller inte. Ödmjukt bekänner han i sitt tal att han hör till den skara som bland judarna kallades för en sekt. Han går den vägen och han vill gå den vägen. Han bekänner sig vara Jesus från Nasarets följare. Det var viktigt för honom. Senare kanske kunde han säga att min Herre Jesu Kristi kännedom är för mig viktigare än någonting annat. Hans följeslagares skara är inte enligt honom heller någon villolära, utan en livsväg, en livsrörelse där hela Guds uppenbarelses historia har siktat i Gamla testamentet. Apostlarna visade också att Jesu liv, död och uppståndelse var de heliga skrifternas uppfyllelse. Gamla testamentet var för Jesus, enligt Paulus och aposteln och andra apostlar samt urförsamlingens bibel. De dagar som de upplevde, levde de i Gamla testamentets ljus. I skrifterna öppnades en trygg väg för dem. Det som Gud leder och ledsagar. Ditt ord är ett ljus, en lampa som belyser mina steg. Ser det ljuset på min väg. Vår kristna rörelses central organisations årsmöte har ibland meddelat i sin åsiktsförklaring en djup oro för förminskelse av Bibelns auktoritet i rörelser i vårt samhälle och i vår kyrka. Man har betonat, enligt Jesus är Guds ords innehåll och budskap något som inte förändras när den här världen förändras. Guds ord består. Vi bör minnas att folkkyrkans bekännelses grund, all lära i kyrkan ska undersökas och värderas enligt Guds heliga ord. Kära bröder och systrar, vi har fått bära varandra. Vi har ibland fått bära i vår kristna rörelse en sektstämpel. Det har funnits krav på att ta avstånd ifrån vår lära och uppmaning. Och det har kommit uppmaning att skilja oss från kyrkan om vi vill hålla fast i vår lära. Dessa krav och förbud för predikanters predikning upplevdes smärtsamt här i Pyhäjoki och även i hela Pyhäjoki-dalen på 1800-talets slut. Och de här nedtystningsförsöken har inte dött ut fastän vi har kommit till 2000-talet. Detta kan förvirra särskilt den unga. Det finns en risk att gå vilse då från livets väg ifrån Jesu följeslagares skara. Särskilt ni, kära barn och ungdomar, skulle jag vilja säga. Man ska inte skämmas för sin tro. Det är gott och tryggt att byggas upp i denna trasiga, det är tryggt och gott att i denna trasiga värld byggas upp i trons grunder. Det är bra att bekänna att så vill jag tro. Och det är viktigt att den personliga tron är också en gemensam tro med Guds barn. Det är viktigt att bekänna, så här tror vi. Och det är också nödvändigt att stanna vid Guds ord och lyssna till det. Och att rota sig i Kristi lära. Vi lever av Guds. Vi lever i sköra livsdagar av Guds ord. Och i evangeliets förlåtande, lyftande och bärande nåd. Och av det får vi kraft till vårt trosliv. Enligt apostelns trosbekännelse är fäders Gud hans Gud. Han har gemensamt med fäderna ett gemensamt hopp som går över allt en överallt gående uppståndelse. Gud ska en gång väcka oss ifrån de döda, såväl det fromma som det ogudaktiga, såväl rättfärdiga som falska. Alla måste, enligt det nya testamentets lära, ställa sig framför Kristi domstol. Där finns en bakgrund till att aposteln ville ha ett gott samvete inför Gud och människor. Troslivet är ett liv som Guds barn. Centralt handlar det om att bevara ett gott samvete och att vårda samvetet inför Gud och människor. Även bakom människor överallt. Den gamla kristendomsläran utkristalliserade troslivets vårdnad med följande ord. Att behålla mig i tro och stärka min tro behöver den kristna flitigt bruka Guds ord och Herrens heliga nattvard, bönen och det kristnas inbördes gemenskap. Vi behöver detta, kära vandringsvänner, allt detta för att vårda vårt trosliv. Låt oss inte heller glömma biktens gåva i omvårdnaden av samvetet, fastän kristendomen behandlar det lite senare skede. I bikten, så som vi vet och vi har upplevt, så bekänner man först sin synd och sedan tar man ifrån biktfadern eller biktmodern emot syndens avlösning. Alldeles till mig själv är det förkunnat som förlåtelse, så som om det var självaste Gud som uttalade den. Katechesens tanke är följande. Syndavlösningens ord är säkra, därför att de är enligt Guds löfte hans egna ord. Då upplever vi ett sådant här under när syndens avlösning lägger sig över oss. Vi upplever förlåtet på jorden och förlåtet i himlen. Med grund i Kristi försoningsverk är den förkunnade förlåtelsen sådan att den befriar sannoliken från synd och ifrån den skuld som det ger, och den ger kraft att kämpa mot synd. Syndens förlåtelses evangelium är inte syndens täcke, utan också en kraft att ta hand om orätta gärningar och deras timliga följder som berör andra människor, till och med att försona sina gärningar med en timlig myndighet och inför en timlig myndighet om det behövs. Idag kanske någon frågar, här inför radion eller internet, är det möjligt att jag kan få mina synder förlåtna, hela alla mina förbrytelser som tynger mitt samvete, kan jag få det förlåtet? Min vän, ordet tjänare, har ingen större glädje än att få försäkra för den sökande att den får synderna förlåtna. Guds rikes evangelium uppmuntrar dig här och nu att tro alla synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Förlåtelsen flyttar dig, flyttar trons under och den människa som har upplevt bättringens nåd från mörker till ljus, från syndens makt till Guds käre sons rike, till hans följeslagare skara, för att uppleva Guds rikes inre skepnad. Tro, rättfärdighet, frid och glädje i helig ande. Om syndernas från syndernas förlåtelse rinner nya livstraditioners kraft som föder i våra hjärtan kärlek, tacksamhet och trons lydnad. Dessa är, eller tron syns som lydnad mot Herren Jesus Kristus i hans och mot hans liv, och vi pekar ut livsvägen att, så att vi alltid om igen kommer till dessa välsignelsens källor varifrån förlåtelsen rinner och förlåtelsens starka kraft rinner. Därför, kära unga och vuxna och till och med gamla, vi får med trygga hjärtan tro alla våra synder förlåtna i Herrens Jesu namn och försoningsblod. I honom har vi förlösning genom hans blod. Får vi tro våra förbrytelser förlåtna av hans nådes rikedom. Denna nåd bär oss idag och även i framtiden. Jag önskar så på detta vis er vänner alla välkomna hit till Pyhäjoki sommarmöte.